Då hälsar vi er välkomna till Sillypodden där ute i sommarvärmen. Jag, Martin Tholén, Frida Fagerlund och Kalle Karlsson låst in oss i en poddstudio så här mitt i sommaren för att prata silly. Och det har ju hänt lite grejer nu på senaste dagar, framförallt i svensk intresse.
Ja, det var väl på tiden också. Det är inte så lång tid kvar, i alla fall inte på Premier League-fönstret. Så att det var väl ganska väntat att det skulle börja hända lite grejer nu. Men det är kul tycker jag. Och kul också med en svensk värvningsbomb. Det var det ju inte riktigt, men en jättesvensk värvning.
Ja, precis. För sen vi pratade senast så har ju alltså Alisson blivit klar för Liverpool. Världens dyraste målvakt genom tiderna blir han med sina 760 miljoner någonting i den stilen. Och hans ersättare blir ju då Robin Olsen i Roma. Hur bra är den här värvningen för Roma? Alltså?
Jag fick lite gåshud nästan när du sa det så där högt. Det är ju helt fantastiskt att vi har en målvakt som går till en klubb likt Roma. Och jag tror att även om det är stora skor att fylla med tanke på att Alisson ses som en av världens bästa målvakter, så tror jag säkert att Robin kommer att ta sig an uppgiften med bravuren då. Han har skallen liksom för det. Han har lugnet och sådär. Jag tror inte att han kommer att hetsa upp sig om det kommer att ta ett tag att komma in i det sådär. Jag tror att han är väldigt säker i sig själv. Och jag menar, Monchi är ju den han är. Han hade inte värvat Robin om han inte hade trott att han skulle passa perfekt in i Roma. Så att, nej, spännande att följa den här utvecklingen. Och vilken, jag menar, Serie A har ju seglat upp och verkligen fått in, alltså ur svensk synpunkt för den svenska liksom allmänheten, så har ju verkligen Serie A blivit het.
Ja, precis. De har ju värvat mycket Roma också i sidan av Robin Olsen. Liksom, hur bra håller vi dagens Roma? Spelade Champions League-semifinal förra året?
Ja, det var väl lite överraskande att de gick så långt. Och nu får de återigen börja om från noll lite eftersom man släpper Alisson och Nangolan då. Och man kanske klarar av om man är Roma och tappar Pjanic ett år och sen tappar Mohamed Salah nästa år. Börjar man tappa år efter år, vilket de gör nu, sina bästa spelare, så borde det ge någon form av effekt, negativ effekt. Och jag tror att det kan bli den effekten här, även om de har Monchi som i och för sig kanske inte riktigt har haft samma träffsäkerhet i Roma som man hade i Sevilla. De har ju värvat extremt mycket nu och man får ju se vad de växlar ut här, för jag antar att han måste rensa lite grann också. De har rätt mycket spelare i vissa positioner nu. Och jag tror att det blir lite, kanske till och med lite mer omsättning där, med tanke på att de missade en viss Malcolm här nu då, i dagarna. Jag skulle säga att de fortfarande är en liten bit efter Juventus. Så att det blir fortfarande den där slaget om andra plats och så för Roma.
Vad är det som saknas då, känner ni, framför allt? Eller Frida, kanske tycker de är kompletta, jag vet inte. Nu la jag orden i munnen på dig, men om du delar Kalles åsikt.
Nej, men problemet är väl snarare att Juventus är så långt före. Och med tanke på den här Cristiano-värvningen och sådär, så kändes det som att de tog ännu ett kliv. Samtidigt som då Napoli har tappat Sarri och Jorginho och sådär. Och liksom håller på att bygga nytt lite grann. Och de har egentligen varit de största utmanarna ju till Juventus de senaste åren. Så det är väl snarare att Juventus har tagit ett kliv framåt kanske, än att liksom Roma har tagit ett jättekliv bakåt. Men vi får väl se, bara för man värvar in Cristiano Ronaldo så är inte det någon garanti för en ligatitel. Men det känns ju onekligen så med tanke på vilka spelare han har omkring sig också.
Vad är det för Roma han kommer till, Robin Olsen, om vi tänker defensivt och organisationsmässigt? Det är ju Di Francesco heter han, var tränare i sin andra säsong där.
Alltså han var ju känd som en offensiv tränare när han var i Sassuolo. Det var många som var imponerade av hur de spelade och hur de lyckades med små resurser där. När han kom till Roma så upplevde jag att han har övertygat som tränare, alltså både offensivt och defensivt. Men jag tror att många, i alla fall jag som inte följer Serie A liksom dagligen på det sättet, så har man ju fortfarande på minnet hur han gick vilse på Anfield i våras när de mötte Liverpool. av någon anledning lät Liverpool göra det som de är allra bäst på att ställa om, och de blev ju fullständigt mosade i den matchen. Men normalt sett så är det ju en skicklig tränare, framförallt på att organisera både försvarsmässigt och offensivt, ska jag säga. Så att han kom ju till ett lag med ett bra mittförsvar, Manolas och Fazio. Släpper in väldigt få mål, näst minst i Serie A förra året. Så att det finns ju liksom en plattform för Olsen att komma in och göra bra ifrån sig. Sen är det ju det där, det är ju tufft mentalt bara att gå från Köpenhamn till en liksom storklubb. Och det är inte alla som klarar av det där steget. Jag tror precis som Frida är inne på att personlighetsmässigt så har han ju rätt personlighet för att greja det. Han är väldigt lugn och det är ju inte lika förlåtande miljö att göra misstag i Roma som det är i Köpenhamn. Så det gäller ju att man är mentalt stark. Men jag tror också att det faktum att han slår igenom sent gör att det finns lite mer potential i honom som är oförlöst. Jag tror att hade han slagit igenom som 17-åring, liksom tagit klivet upp i Allsvenskan och vårt ordinarie som 18-19-åring och spelat landslaget som 21-22-åring, så tror jag inte det hade funnits kanske så mycket mer att utveckla. Då hade han varit färdig. Nu är han inte riktigt färdig, utan jag tror att han fortfarande är under utveckling. Och även när man tittar på honom idag, så han har inte så mycket svagheter. Man kan inte peka på något område och säga att det här är en riktig svaghet i hans spel. Hans fötter är inte världsklass. Det är inte Alisson, det är inte Ter Stegen. Men de är fortfarande stabila. Och jag tycker han har grundtekniken för att utveckla det spelet. Så att jag tror att han kan göra det. Och gör han det, då tror jag han har möjlighet att ta steget upp bland och vara bland Serie A's allra bästa målvakter. Och då är han ju automatiskt en av Europas bästa målvakter. För Serie A är ju väldigt starka på målvaktssidan och har varit historiskt sett kanske bästa ligan på målvaktssidan.
Om man nu blir första målvakt, som vi tror, med Mirante och någon ung brasse där som jag inte ens lagt namnet på minnet. Hur högt håller någon i Serie A? Är han redan nu alltså en av de bästa, eller har han bit upp till typ Handanovic? Buffon har ju lämnat till exempel.
Ja, Donnarumma är väl där uppe också såklart. Det är svårt att säga riktigt vad han står för. Det går ju inte att bedöma Olsen med tanke på att vi inte har sett honom i en stor klubb. Jag har sett honom i ett VM, men det är ju bara några veckor. Så att vi får nog göra det nu ute och dividera om det där. Så får vi nog återkomma i höst. Jag tror att han är topp 7 kanske, ser jag, när han kliver in. Men sen att ta det där sista steget, det är ju det svåraste.
Och vad ser ni för framtid för honom då? Nu har vi liksom kommit till Roma. Har han mer i sig? Har vi en Alisson övergång, kanske inte världsrekordman, men till en av de här kanske ännu högre upp i klubbhierarkin, hur vi ska kalla det.
Ja, men det är väl inte helt orimligt. Sen samtidigt så är det mycket som ska klaffa också. Så är det ju med hela den här transferkarusellen. Och nu det här med att Karius var så bedrövlig i slutet på säsongen, så att det blir extra akut för Liverpool att få in en världsklassmålvakt. Alltså det är ju mycket som hänger samman. Men jag tror absolut att Robin Olsen är kapabel till att ta ännu ett nytt kliv och utvecklas då inom områden där han kanske inte är bland de bästa. Ja, men då, precis som vi sa, exempelvis med fötterna då. Så att, det ska bli mycket, mycket spännande att följa honom under det kommande åren.
Ja, fint.
Och sen är det ju häftigt, tycker jag, bara för svensk fotboll att få till en sån här värvning. Det är ju inte bara Robin Olsen som är vinnare, det är ju så många klubbar runt om i Skåne som får välbehövliga pengar. Men också, ska jag säga, alltså alla små klubbar i Sverige är ju vinnare av en sån här affär, för att det visar ju liksom att det går att få fram en spelare som liksom når den där nivån och som faktiskt lägger grunden för att många andra ungdomsspelare får bättre förutsättningar i framtiden. Jag tycker det är lika häftigt varje gång. Jag blir lika glad varje gång när det är Bunkerflo i Division 5 får liksom en sån där peng. Eller Division 6 är de till och med nu. Får en sån där peng. Men även LB som får det där och som har jobbat strategiskt med ungdomsutveckling länge och få chansen att göra det ännu bättre. Det är ju fantastiskt.
Väldigt viktigt också att få lite skånska till Rom. Det är alltid bra liksom, att sprida den dialekten.
En skånsk-italiensk dialekt kommer se fram emot. Alltså.
Oh, det kommer bli spännande. Den dagen han pratar italienska och han ska liksom få till den här riktiga... det kanske blir lite John Guidetti-style där när John Guidetti pratar spanska. Det är kanske inte riktigt rätt, men charmigt.
Liksom. Ja, vi har många fina språk, dialekter i landslaget med Bergs arab-engelska också, ska vi inte glömma i sammanhanget. Men som ni var inne på det, kapningen där som skedde med Roma bara typ samma dygn som Olsen blev klar. Det var alltså Bordeaux som gick ut och sa att han var klar för Roma, de hade kommit överens. Och sen kom bara uppgifter några timmar senare om att typ när han satt på planet så har det tvärvänt och landat i Barcelona istället.
Det är rätt kul med kapningar alltså.
Det är det.
Det liksom hettar ju till lite på något sätt i den här silly världen. Och Malcolm har det ju snackats om, det känns som att det har pratats om honom hur länge som helst egentligen. Alltså redan förra sommaren satt vi här och spekulerade i diverse Premier League-klubbar och annat. Och så blev han kvar ytterligare ett år. Så har han liksom lite grann, man har inte tänkt så mycket på honom på grund av VM och så här. Men jag tycker ju, alltså för Barcelonas del så är det ju en jättebra värvning tror jag. Det är ju precis egentligen, han passar ju väldigt bra in i den här Barcelona-mallen på så vis att han är väldigt, väldigt snabb. Han är ju lite som Dembele liksom. Så just att han kan gå in där och bidra med det. Så att nej, den stora vinnaren är väl Barcelona i det här. Den stora förloraren är väl, ja, det är väl Roma.
Jag är inne på att Malcolm också är en förlorare här. Jag tror att han hade varit mer lämpad att ta en startplats i ett Roma än att gå till Barcelona, där jag bara ser egentligen en bänkplats egentligen hela säsongen. Om det inte händer något spektakulärt där. De har Dembélé där och de har Coutinho och de har ju Messi och Suarez som spelar varenda match. Det är inte mycket plats kvar för Malcolm.
Nej, jag skulle ha lite tur med skador och så för att det ska öppnas. Samtidigt så man får ju alltid sina inhopp och gör man det bra därifrån så ja, då kan du flytta fram dina positioner. Jag ser en egenskap som han har som jag tror kommer bli jätteviktig för Barcelona. Det är att han har väldigt, väldigt bra distansskott. Sån där gren som blir extra viktig när man möter låga försvar som Barcelona gör varje vecka. Jag tror på sikt att det kan bli bra. Men jag tror precis som det är att han får börja med att växa in i det där. Och i Roma hade han ju kommit och förmodligen haft en väldigt bra chans att verkligen starta säsongen som startspelare, så att vi får se om det var rätt karriärval eller inte, det återstår, men det är ju ja, det känns som att det har varit lite fulspel bakom kulisserna här när den här värvningen genomfördes. Du gillar kapningar Frida, men jag tror inte de är lika nöjda i Rom med den här hanteringen från Bordeaux sida. För vad jag förstår, Monchi har gått ut på hemsidan och berättat. Och det måste han väl göra, för jag tror att fansen undrar lite hur fan de kunde slarva bort den här affären på det här sättet. Men jag tror alla kommer fram till att alltså Roma har väl gjort egentligen det de ska göra. De var överens. Och är man överens så är man ju överens. Men uppenbarligen inte i det här fallet, utan Bordeaux har liksom struntat i den muntliga överenskommelsen och sen har det kommit högre bud och då har de bara hoppat på det tåg istället.
Det är ju inte bra, alltså relationsmässigt så har ju Bordeaux gjort bort sig redan.
De har bränt några skepp, ja.
Ja, det är ju sånt man måste tänka på också. Att sånt är väldigt, väldigt viktigt i den här världen för att man ska få sina spelare och sådär. Det kan man ju säga där med Roma och Liverpool, de har ju uppenbarligen en ganska bra relation ändå med tanke på att det nu har skickats några spelare emellan där. Så att sånt måste man verkligen tänka på. Får väl se här om Bordeaux får lida för sitt beslut här framöver.
Ja, Roma har blivit det nya Southampton alltså, med andra ord. Men med tanke på Malcolm-kapningen här, vem ska in istället i Roma? För det är väl ganska uppenbart att en ytter/anfallare ska in. Jag vill ju lobba ett Hassan Setinkaya-namn.
Ja, okej, ja just det. Det där kommer ju upp nu senaste timmarna nu. När vi
det är inte något seriöst.
Tänker du säga Rakip eller?
Nej, Emil Forsberg är väl.
Emil Forsberg. Jag trodde du skulle säga Erdal Rakip.
Den hade varit oväntad. Han blev sågad av Hodgson.
Ja, men exakt. Det var därför jag var helt förvirrad.
Ah, jag tänkte på Forsberg när du sa det, som du sa. Det var väl det givna namnet att placera honom där nu. När det har ju varit lite rykten om det tidigare. Och sen nu när de letar en spelare och så vidare. Men Ja, vi får se. Jag tror att han tyvärr spelar bort lite av sina möjligheter i VM. På det sättet att han kommer inte vara första prioritet för de här klubbarna, utan de kommer titta på annat först, och sen om de inte får det så då kanske han blir aktuell här i sista veckan inför fönsterstänger. Men jag tror att de tittar kanske åt något annat håll först.
Mm. Jag håller med, jag tycker det är ganska...
Åtra Kip-hållet. Jag skojar.
Jag undrar, det kommer gå för stackars Rakip faktiskt. Om man ser
han
till,
förbättrar ju inte sina odds med det där uttalandet som Roy Hodgson gjorde direkt. Nu kommer jag inte ihåg ordagrant vad han sa, men han sa väl något om att han inte var i närheten av tillräckligt bra. Och det är klart att andra klubbar som läser det kommer såklart inte stå i kö.
Nej. Får vi se, han är väl i Benfica fortfarande, va? Mm. Eller hur? Ja, precis. Och ska vi lånas ut därifrån? Det var en bra lånaffär av Crystal Palace med andra ord, om vi inte tyckte han var tillräckligt bra, väl scoutat. Men, om vi ska släppa Roma för ett tag men ändå hålla oss kvar i Italien och Serie A, så händer det ju ganska mycket i Milan just nu. Jag vet inte om det händer så mycket positivt, men det händer i alla fall grejer. Om vi ska ta lite kort så är det ju då det ägandet som har bytt plats, kineserna lämnar plats för en amerikansk ägare som har kommit in igen, och de har väl på sätt och vis räddat Europa League-spel via det här med hjälp av en idrottens skiljedomstol CAS som har gett Milan rätt att spela Europa League. Men sen har sportchefen försvunnit och nu ska en ny sportchef in som heter Leonardo, och det ryktas om att Conte ska ta över och Bonucci ska bort.
Ja,
vart ska vi börja? Det som såg så lovande och intressant ut förra sommaren, även om det var mycket samma spelartyp, så var det i alla fall...
Ja, det gjorde väl det, men sen samtidigt så när italienska journalister började gräva i den här kinesens förflutna och varifrån hans pengar kunde tänkas komma ifrån, så hittade de ju ingenting. Det verkar ju inte som att någon förstår varför den här personen är så rik som han är, och det säger väl en del då om honom, och att han kanske absolut inte var rätt ägare att ta över en fotbollsklubb. Och så kommer han... En hedgefond är det väl egentligen som kommer in och tar över nu. Det är ju också en liten risk i sig ju, för att det är ju alltså de har ju inget, eller alltså nu har man ju ingen insyn så, men jag kan inte tänka mig att de har något större intresse för själva fotbollen och alltså de sportsliga framgångarna på det sättet, alltså utifrån att det liksom ska gynna själva klubben, utan de tänker ju varumärkesmässigt och pengarmässigt. De kommer ju säkert sälja Milan vidare ytterligare ett steg, precis som riskkapitalbolag gör så småningom. Så det känns ju inte, heller riktigt hoppfullt, även om man då kanske kan hoppas på att de i alla fall får en stabil ekonomi och att sen får man liksom ta nästa steg efter det, men det lär ju ta några säsonger nu. Det kommer ju inte fixas på en säsong. Så det är trist med tanke på Milans historia, och det är med tanke på att Serie A behöver ju liksom fler utmanare där, så att det inte blir som att det bara är några klubbar där som är med och slåss om det. Så att nej, dystert.
Ja, det har ju inte värvats någonting där egentligen. Det är Reina, Strinic och Halilovic tror jag, alla på free transfer.
Ja, precis. Ja, först handlar det väl bara om att komma in och släcka bränder, vilket de gör med att skjuta till de här 50 miljoner euro och se till så att de får spela i Europa League, vilket de får göra nu då. Och sen har de ju sagt att de ska skjuta till mer. Den här ägaren av hedgefonden, Paul Singer heter han väl, va? Han är ju vad jag förstår mån om att liksom ta hand om de investeringar han gör och hänger kvar i dem. Så att jag tror att han är ändå dedikerad för att göra det här Milan till en vinstmaskin igen. Och sen kunna sälja den då med profit. Så att jag tror att han förstår att det måste skjutas in mer om de ska kunna bli det. Så att jag tror att de kommer göra det. Sen är ju frågan hur mycket kvar av fönstret är det då? Vad kan de få loss? Och blir det någon rokad på tränarsidan? Jag tror ju att jag har inte följt Milan på det sättet, så jag kan inte säga riktigt hur Gattuso och hans jobbarna har gjort det. Men får man in en sån som Antonio Conte, då har man ju utan tvekan en topptränare som skulle kunna liksom, vad ska jag säga, lyckas utifrån det materialet han har, alltså överträffa spelarmaterialets liksom kvalitet och Då utesluter jag inte om att de liksom kliver upp och börjar slåss i toppen igen. Och med toppen menar jag inte utmana Juventus, utan kliva upp och ändå vara med och fightas på Champions League-platser, beroende på vad de får in såklart. Mm. Och det är väl ett bra första steg om de skulle lyckas med det. Det känns som att det är realistiskt att bara sätta gränsen där nu, tillbaka till Champions League liksom, och sen får man ta det därifrån.
Hur tror ni liksom Milan mår då när de har Gattuso som sitter med tränarrollen, men det är såna kraftiga rykten om att Conte ändå ska in? Men det känns väl ändå som att det kommer ske innan seriestart, eller?
Alltså jag tror ju, precis som vi säger, Conte, alltså just att han kommer in kan nog väcka lite självförtroende också i spelarna.
Ja, du räknar in den redan alltså?
Nej, men om han kommer in så skulle det ju väcka, alltså det skulle ju väcka någon form av hopp ändå, tror jag, i spelarna. För det är ju ändå en välrenommerad tränare som säkert kan locka en del namn också, just för att det är han som står där. Så att nej, de får väl hoppas på det. Och jag menar, han kan väl lika gärna hoppa in där och ta över. Ska han gå arbetslös nu liksom ett tag? Alltså det känns som att då kan han lika gärna ta ett år här i Milan. Det är väl lite så han gör också, och hoppa runt lite. Så nej, de får hoppas på det.
Ja, jag får ju känslan av att Milan gör som alltid. Det kommer börja med Gattuso, men Conte, målet kommer ligga där hela första halva säsongen, och sen i vinter så byter de redan för långt borta för att hinna upp en Champions League-plats och bli Europa League igen.
Kan vara så.
Men Bonucci till Juve då? Vad skulle det är också, Gattuso har gått ut och liksom officiellt förklarat att han önskat en flytt härifrån. Inte uppenbart till Juve, men han är beredd att lämna. Vad skulle det betyda för det här som var tänkt att vara någonting nytt, och Bonucci var den som skulle bli lagkapten och leda hela?
Ja, det blir ju ingen bra signalen då till Milan att han, precis som vi säger, att det blev värsta hysterin där kring den övergången, och sen ska han liksom skeppas iväg igen bara ett år senare. Det har väl ryktats lite om England också, vilket känns ganska otroligt med tanke på att hela anledningen till att han inte valde att gå utomlands för första början förra året var på grund av hans son, väl?
Exakt.
Att han inte ville lämna honom, eller dotter var det kanske.
Jag barn. Tror det var en son, men ja, så. Barn eller?
Nej, det är väl klart att det är ett misslyckande för Milan om han lämnar direkt. Å andra sidan, så varför har han omotiverade spelare i laget också? Det finns ju ingen anledning till det. Kan man lika gärna casha in lite?
Ja, framförallt om man får in en sån där mittback som är på uppgång, som är liksom kapabel att ta det där klivet ut och bli en riktigt bra försvarare för Bonucci ändå till åren, och nu om de ska bygga på nytt. Men det gäller ju att identifiera det. Är det Caldara? Det är vi inte säkra på, det vet vi inte. Liksom skulle man kunna få loss Jeremina, så tror jag liksom, nu finns det ingen som talar för att han ska skriva upp på för dem, men det börjar ju ryktas om Jeremina nu i engelska toppklubbar för att han kanske inte har någon given plats i Barcelona, bara rakt in. Och skulle man, alltså den typen av försvarare som är på väg att liksom slå igenom och ta det där klivet ut, det tror jag, då behöver det inte vara någon katastrof att förlora Bonucci, det tror jag inte. Men det är klart, om Bonucci har huvudet på plats och presterar på den nivån som han gjorde i Juventus, det är ju klart att det är en jäkligt bra pjäs att ha kvar. Sen behövs det väl in lite mer också för att det ska bli en utmanare i toppen i alla fall.
Det känns som han skulle passa ypperligt in med Antonio Conte kanske också. Men i övrigt så snackas det inte så mycket om nyförvärven. Det jag sett är typ Higuain och Benzema faktiskt.
Och Higuain framförallt har det snackats om.
Exakt. Är det vad Milan behöver en sån ny anfallare? De köpte Silva för dyra pengar. De köpte Kalinic för dyra pengar. Nu ska de in ytterligare en. Men det känner sitt eget sommarfönster förra sommaren med andra.
Ja, men säg så här då. Alla klubbar vill ha en forward som gör plus 20 mål. Och det gör ju Higuain, garanterat. Han kör förmodligen plus 25. Ja, då automatiskt, så om du har sätter defensiven och har en forward som gör plus 25 mål, ja, men då kommer du vara uppe i toppen. Så att jag skulle säga att på svaret på din fråga är ju ja, varför inte få in den där målgarantin? Då har man ju automatiskt gett sig själva jäkla bra chans att kliva uppåt upp mot den där topp 4. Så jag säger gärna Higuain in. Benzema lite mer tveksam, hellre Higuain.
Någonting annat ni eftersöker i Milans trupp som saknas idag?
Ja, Ja, men jag tycker vi har lagt ut det här bra. Milan ska bjuda på Jeremina och Higuain liksom. Och vi har kommit en bra bit på vägen.
Leonardo Fagerlund.
Och Conte in.
Och Conte in, ja just det.
Ja, då har vi det klart. Vi ska flytta oss till Premier League ett tag, till Fridas favoritsegment den här dagen, kan jag garantera. Han stavas Harry Maguire.
Yes.
Och Manchester United. Det är ju faktiskt rätt seriösa rykten nu om att United är på riktigt intresserade av att ta in Maguire i sommar.
Varför låter du så förvånad?
Ja, men jag tycker det är, jag som håller United varmt och hjärta tycker ju att det här kanske är, det känns inte riktigt som att det är han som ska in till United och rädda upp backlinjen.
Ja, men vem skulle du annars vilja
säga? Ja, jag hade ju hellre lobbat en Alderweireld Tottenham.
Vad är det?
Eller en Bonucci, men den ser jag som utesluten.
Med tanke på vilken utveckling Maguire har haft på väldigt, väldigt kort tid, så tycker jag väl att det hade varit en väldigt bra värvning. Sen är det ju mycket pengar det handlar om.
Det blir över 700 miljoner, tror jag.
Ja, det är inga små summor.
Ja, det är sinnessjukt alltså.
För killen som satte back pint och såg på EM för 2 år sedan liksom.
Ja, och som liksom spelar i Leicester också. Alltså, det är ju ingen, han är ju inte i en toppklubb redan nu liksom. Och jag satt och tänkte lite på hela den här mittbacks karusellen också, vad det kan ha inneburit för andra klubbar och sådär. Och vi pratade ju jättemycket om en sån som Tarkowski under säsongen, att han var liksom stjärnan i Burnleys backlinje. Och det är inte som att det har snackats någonting om honom nu, men det är ju säkert på grund av Maguire. Alltså att det blir så att man ser där vilken dragningskraft ett VM faktiskt har, att det blir ett sånt enormt skyltfönster. Jag hade tyckt det var kul om Maguire fick den här flytten till United. Men det hade ju också inneburit i United att någon ska bort. Känns väl som Smalling, eller det borde vara Smalling. Men man vet ju aldrig riktigt med Mourinho och hur han tänker. Har ju ryktats om det här med Bajie också, att han ska vara så trött på att han ständigt är skadad och sådär. Och att han vill ha mer en mittback som man faktiskt vet är hel. Men som sagt, man är osäker ändå när det kommer till José Mourinho. Man vet aldrig riktigt vad som försiggås bakom det där pannbenet.
Nej, precis.
Han känns ju som en Mourinho-försvarare. Och det alltså bygger ju på att han är stor och stark och han är bra på att stå och nicka undan i ett lågt försvar. Han övertygade på mig i VM faktiskt, Harry Maguire. Jag blev förvånad över att han var så bra i uppspelen. För det har jag inte sett i Leicester. Han har inte fått riktigt... de spelar inte på det sättet riktigt. Man är inte van att se han ta fram bollen och spela upp den på det sättet som han gjorde nu i VM. Men han gjorde det bättre än vad jag trodde faktiskt. Så att han är nog underskattad fortfarande i många läger. Och 700 miljoner, eller 70, vad ni sa nu, vad det snackas om för prislappar. Det låter väldigt, väldigt mycket för en mittförsvarare.
Tänk men... på Van Dijk liksom. 837.
Ja, men det låter ändå mycket. Alltså det... jag kan inte förlika mig med att priserna är så där höga ännu. Det tar väl något år till. Men... han är bättre än de alternativen de har idag i form av Smalling, Jones, Bajie. På grund av sin skadebenägenhet så är han ju bättre, eftersom Maguire kommer förmodligen kunna använda 35 matcher medan Bajie kan använda 18. Och ja, jag tycker inte det är konstigt att de tittar åt det hållet. Men det nya rykten nu såg jag här i detta nu här om Manchester United och Jeremina. Det var precis det jag såg när jag klev in i studion här. Så att jag tror det hade varit ännu bättre.
Vad betyder det här för vår svenska mittback då? Lindelöf. Det har ju snackats löst om Juventus och så vidare.
Ja,
är han på väg ut?
Alltså jag hoppas ju, alltså visst, går han på lån och får spela samtliga matcher i ett lag, så det är väl klart att det kanske gynnar honom istället för att han ska sitta och nöta bänk liksom större delen av säsongen. Men jag hoppas verkligen att Mourinho ändå satsar på honom, att det inte blir så nu att Lindelöf fadas ut liksom och glöms bort lite grann. För att jag tycker ändå att oavsett vad de här engelska experterna säger, så tycker jag han har tagit kliv liksom hela säsongen. Det är inte så lätt att flytta till Premier League och liksom försöka slå sig in där. Jag tycker han har sett stabil ut. Han gjorde ett VM nu där han såg stabil ut också. Så att nej, jag hoppas att han att de satsar på honom i alla fall, att de tror på honom. Det vore ju konstigt också med tanke på hur mycket de betalar för honom förra sommaren. Det känns som de borde ge honom någon chans till.
Jag tror inte han lånas ut. I så fall tror jag det blir en affär. Men jag tror fortfarande att de kommer att starta säsongen med honom i mittförsvaret. Och sen handlar det om att prestera när man får chansen då. Förhoppningsvis gör han det och spela in sig på den där positionen. Bailly tycker jag fortfarande är etta om han är hel. Och sen verkar det ju som att klubben nu är ute efter en ny försvarare, eftersom det är så mycket rykten kring nya namn hela tiden. Då brukar det vara ingen rök utan eld. Så att de jobbar nog på att få in en spelare där. Och då är det klart, då är det tuff konkurrens. Och då finns alltid en risk att han hamnar på bänken. Men med tanke på att Bailly är så skadekänslig, så kommer det dyka upp chanser. Och då är det inte omöjligt att han spelar in sig som startspelare.
Jag är mer intresserad av egentligen vad som händer på vänsterbacken. Alltså vad händer där? Vi vet, det känns som att man inte vet någonting. Ja, men kommer det bli så?
På nytt född.
Kommer
på nytt
han född äntligen få chansen?
Ja, 10 kilo lättare. Nej, men inte riktigt. Men några kilo lättare.
20 kilo lättare. Nej, men han kom ju tillbaka här. Luke Shaw har varit på semester återigen här med fystränaren. Verkar som att ha kört hårt här. Eller var det 2 år sedan han åkte med fystränaren. Kom tillbaka där och var... Eller, åren går. Det är nog 3 år sedan. Det var innan skadan där. Som han åkte iväg med fystränaren och var i superform. Var lagets bästa spelare. Drog det där benbrottet där borta mot... det var borta i Holland i alla fall.
Feyenoord.
PSV eller Feyenoord var det.
PSV var det. Moreno tror han hette, mittbacken. Ja, kör.
Så var det nog. Men det verkar som att han har förstått nu också att det här med fysik är viktigt i fotboll. Så nu verkar han köra stenhårt. Han hade ju bäst värden av alla på fystesterna här när han kom tillbaka. Och det var ju ett styrkebesked. Jag tror fortfarande att han är kapabel. Om fysiken är i schack, då tror jag att han är kapabel att vara riktigt bra på vänsterbacken. Så har de ju Young som är liksom ändå användbar och spelar ändå från start i England här nu i VM i den positionen. Så jag tror att de... löser den där. Jag tycker den där positionen har varit ett problem i många år, men uppenbarligen verkar de ju, ja, de har ju ändå 2 alternativ där som man inser är fullgoda om bara Luke Shaw hittar formen, och då står de inte med någon akilleshäl där längre.
Mm. Okej, då har vi löst vänsterbacken.
Känner du dig lugn?
Men vad Martial då?
Ja, det är ju den eviga frågan. Platsen till vänster är ju överbefylld, så du bara sjunger om det. För hans eget bästa borde han ju lämna. Men
han vill ju lämna, det är ju uppenbart. Annars hade han ju gått ut och sagt att han vill vara kvar och kämpa liksom. Annars finns det ingen anledning för honom att vara tyst i det här läget, utan han vill ju lämna såklart, och jag tror att han känner att han får ju inte ut det han skulle kunna få ut en annan tränare. För hans egen del så, ja, borde han lämna. Samtidigt så tror jag inte att de är så sugna på att släppa han, för att ingen klubb som kommer att betala det som de själva värderar honom till, med tanke på att han inte var startspelare varje match i fjol. Och det finns ju fortfarande den där känslan av att han skulle kunna explodera bara han fick chansen. Alltså, det finns ju oändligt mycket potential.
Samtidigt tror jag att han kommer bli det första offret för den nya Premier League-fönsterregeln. Att det är ju framflyttat nu till seriestart, och att United kommer ha så pass många spelare borta.
Just det.
På landslagsuppdrag, så att han, eller inte på landslagsuppdrag, men på semester, tillbaka från semester efter VM, så att han kommer vara en startspelare de första matcherna, och då är inte Mourinho beredd att släppa honom. Det är min känsla.
Kanske blir en januari.
Det är möjligt, det är nog snarare så. Hade jag varit uppe till 31 augusti, då tror jag nog att han kanske kunde försvunnit de sista dagarna till ett Italien, eller kanske tillbaka till Monaco på något lån eller något sånt.
Snackar så mycket om Juventus, va? Gör inte det?
Precis.
Så den är ju Spurs och hugger lite grann. Jag tror Spurs tänker nog i sin värld att de skulle vilja få han för ett cut-pris liksom. Alltså ett fint pris här, för att han blir överflödig, och Levy är ju smart i det där läget. Han skulle ju säkert kunna köpa han billigt. Men jag tror inte att United kommer gå med på det den här sommaren. Men ge det till januari, så får vi se då vad situationen är då. Tydligen har de ju någon slags option United som de kan utnyttja. Att hans kontrakt går ju ut, har ju skrivits, nästa sommar. Men de har en option som de kan automatiskt. Han har kommit upp i antalet matcher eller vad det är. som triggar ytterligare ett år.
Okay.
Så kontraktet kommer ju de såklart att förlänga med ytterligare ett år. För då är de ju lite mer säkra när det gäller övergångssumma. Jag menar, så skulle ju vilken klubb som helst agera.
Martial var ett överpris när han kom. På tal om överpris, Rickarlison 600 millar till Everton från Watford. Från Watford till Everton. Senast gjorde mål var i typ november. Senast gjorde assist var i december. Vad händer? Är han så här bra?
Men han var ju extremt bra förra hösten. Och han var ju faktiskt extremt bra under Marcus Silva. Så det är ju den, det är ju det man tänker. Alltså visst, man kan kolla statistik och så vidare, men Marcus Silva hade ju inte plockat honom om det inte hade varit för att han tror att han kan ta sig upp på den nivån igen. Så att ur den synvinkeln så tycker jag väl kanske inte att det är jättekonstigt. Sen är det ju mycket pengar, såklart. Det är ju extremt mycket pengar.
Blev det så mycket som 600 miljoner?
Ja, strax under 550 miljoner pund. Så 570 eller
ja, det blev det. Ja. För jag tyckte jag läste något om att det var 40 och sen var det liksom bonusrelaterat sista 10. Men oavsett så är det mycket pengar.
Mm. Men hade man sagt detta i höstas, alltså berättat att om ett år så kommer Richarlison säljas för den här summan, jag tror inte man hade reagerat lika mycket som nu efter den här ganska bleka våren ändå. Att man kände ju själv att hans pris föll lite där.
Ja, ganska mycket. Borde ha gjort i alla fall.
Ja, men det här öppnar ju inte minst för Ken Sema också i Watford. Att kanske få någon lite större möjlighet att få lite mer speltid där också. Så att det är många vinnare i den här.
Det är ju häftigt om, vilken jävla affär för Watford om de skulle liksom släppa Richarlison för den här jättesumman. Och sen kommer Ken Sema från Östersund bara in dansande och gör den platsen till sin egen och liksom nästan fyller luckan. Det skulle ju vara... Ja, det skulle vara en bra story. Då kommer han bli populär på Vicarage Road. Alltså.
Ken Sema, som han så vackert heter på Instagram också, ska ju nämnas med Z, alltså som Benzema. Men vad tror ni annars om Watford då? De har ju alltså, släppt ny tränare igen.
Ja, precis. Han kom ju in under säsongen där, under våren där. Mm. Och gjorde det väl bra får man säga. Alltså det var ju lite överraskande när han kom in då. Att de bytte i det läget och så vidare. Men när han väl hade installerat sig där så kändes det som att han klarade att styra upp det där skeppet ganska bra. Alltså. Ingen koll på han och närmare så. Men utifrån vad de presterade i våras så känns det som en gedigen tränare som förmodligen har...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Väldigt bra så här, vad ska jag säga, nydanande idéer och ligger i framkant när det gäller ja, det mesta kommer ju därifrån Portugal när det gäller nya, eller Iberiska halvön i alla fall, när det gäller de nya trenderna och så att jag tror att han är med där.
Det som känns skönt för både Semas del och inte minst Pontus Dahlberg också, det är ju att Watford känns ganska stabil ändå som klubb. Det känns inte som att det känns som att det är ambitioner, det känns som att det är pengar också nu, så här, nu efter den här Richarlison försäljningen. Så jag tror att det kan vara en ganska bra klubb att komma till så där som ny. Så vi får väl hoppas att det är mycket möjligt att Pontus Dahlberg också får chansen. Visst, där är några målvakter att slåss med, men Gomes ryktas väl iväg till exempel.
Ja. Gomes gör väl sina tavlor, så han kommer han till bänken. Foster
30,
blir alltid skadad.
37 år är väl Gomes nästan. Alltså han börjar bli...
Men Foster är 83, han är 35.
Precis. Men det är ju målvakternas svar på Bailly med skadebenägenhet. Alltså det är... Han gör ju aldrig 38 match.
Nej, men Pozzo-familjen är ju smart sådär i hur de rattar sina klubbar och sådär. De har ju koll på böckerna känns det som. Så att de kommer nog att använda de där pengarna som dansar in nu smart. Jag tror inte de försöker sig så. Det har ju varit lite för stor omsättning på spelare där för att man ska tycka att det är liksom en klubb i harmoni. Samtidigt så det blir ju så när Potsos äger flera klubbar och har intressen här och där, att de flyttar spelare mellan sig och, men det hade varit intressant att se om Watford hade kunnat bygga liksom ett lag utan den här jätteomsättningen varje sommar.
Och jag är ju småförälskad i Deulofeu, vill jag bara lägga till här innan vi slutar. Jag tror det blir årets succéspelare som kommer vara fantasy-material för alla som spelar sånt.
Men vad trodde du om VM? Vem skulle bli succéspelare? Var det Emil Forsberg?
Ja, önsketänkande. Jag sa Betancourt tror jag så tidigt, men det gick inte heller så bra. Så jag vet inte. Jag har ju ingen koll alls. Jag bara sitter och låtsas ha koll.
Vem sa jag skulle bli VMs kung? Eden Hazard.
Eden Hazard.
Ja, men det...
Fick du väl... Det får du rätt för, en grönbock. Om vi fortsätter Premier League-spåret och nedre halvan, så har vi, så i alla fall jag, slagits av nykomlingarnas kraft så här långt på sommarfönstret. Vi har sett Wolves som har värvat namn som João Moutinho, Raúl Jiménez, Rui Patricio. Visserligen med mycket hjälp från en Jorge Mendes, och Fulham som har tagit in Seri, och nu senast Kyrle som sägs läkarundersökas typ i detta nu. Vad är det som sker? Premier League, nu kommer gärna plocka in stora namn liksom.
Ja, snacka om det. Alltså Wolves känns ju de känns otroligt starka, och det är inte bara det att de har plockat in en massa nya spelare, utan de har även lyckats lösa spelare som har varit där alltså nu någon säsong, som Ruben Neves och Jota och sådär. Det är nästan så att man börjar tänka att, alltså för mig så är ju
topp 4.
Nej, jag gör inte om det misstaget som jag gjorde med Everton förra året. Nej, men det är nästan som man börjar tänka liksom att, alltså de kommer ju absolut inte vara med i någon bottenstrid. Jag kan inte se det framför mig överhuvudtaget. De kommer ju snarare ligga där precis under. Vad ska man säga, precis som Burnley, alltså ligga där och nosa lite. Det tror jag definitivt, det vore märkligt annars, med tanke på att Espirito Santo har varit där också nu. Han är inte ny liksom, utan han känner de här spelarna, och de måste prata portugisiska på träningarna.
Ja, intressant det där, det är inte många från de brittiska öarna kvar där heller.
Nej, ja men exakt. Så att de känns otroligt, otroligt starka. Och Fulham också, vad händer där liksom? Plockar ju in den, alltså Seri tyckte jag ju var, det var ju en jättebomb då att han gick dit där. Sen har jag hört nu sett under försäsongsmatcherna att han kanske inte har levererat så jättebra. Så att Fulham-supporterna börjar bli lite oroliga att det är en alibi-spelare.
Men, det var fel Seri som kom, det var hans kusin, det kanske en sån story. Nej, men...
Men vi får väl se.
Men är det inte en risk, nu är jag djävulens advokat här när det gäller Fulham och deras värvningar här, men är det inte en risk med en sån senseri att mycket rykten år efter år blir kvar i Frankrike, och sen när väl kommer att det fanns en anledning till att ingen liksom löste honom, att det var bara rykten, de var där och tittade och det blev aldrig någon affär för att si eller så liksom, och så kommer han och så är det inte så bra. Det har hänt förr i alla fall, så mycket kan vi säga. Jag hoppas ju såklart att charmiga Fulham har gjort ett kap här, för man vill ju åka till Craven Cottage och gå den där fina promenaden längs floden och sätta sig där på träbänkarna och kolla på lite så här småtrevlig fotboll som de ofta bjöd på back in the days. Så att förhoppningsvis så varvar han upp, men det är ett statement, själva värmningen, det håller jag med om. Men jag är inte säker på att han är en sån som är i övriga världen.
Nej, men om vi ska prata om nykomlingarna i stort, är det den liksom starkaste nykomlingsupplagan vi har sett i modern tid? Vi har liksom en världsmästare för 2014 i Kyrle, vi har EM-guldmedaljörer från 2016 med Rui Patricio och så vidare. Att de är där och norpar de spelarna liksom.
Ja, för att alltså, om man tänker på förra året när Newcastle tog klivet upp, som ändå är den, alltså, den storklubben de är på så sätt att de har lång historia sådär, och de hade Benitez som tränare. De hade ju inte någon trupp egentligen som skulle vara med. Eller vi trodde ju inte att de ens kunde konkurrera egentligen med majoriteten av klubbarna i Premier League. Och nu kommer det upp liksom en klubb som tvärtom, alltså har en jätteslagkraftig trupp. Alltså jag kan inte minnas senast en trupp såg så här stark ut. Det kan jag inte.
Nej, det är nog Newcastle om vi går tillbaka ett antal år när de åkte ner och hade sådana spelare som Colocini och sådana i Championship och ganska enkelt dansade upp igen. Men det är några år tillbaka vi får gå då. Och nu har vi en klubb som har den här köpkraften också och som har den här energin som man alltid har i nysatsningar där man tror på living the dream som Peter Ridsdale, den gamla legendariska Leeds bossen sa när de också levde drömmen och förköpte sig och köpte sig hela vägen ner i helvetet. Men just nu är ju Wolverhampton en sån klubb där man tror inte man ser några begränsningar liksom med det som sker där liksom. Och jag tror att ja, det är nog den starkaste nykomlingen som kom upp på bra länge i alla fall.
Det känns också som att de plockar ifrån, alltså det är inte de här överskottslagen liksom, som Negredos gick till Middlesbrough för några år sedan. Det var ju liksom, var nästan slut på gränsen over the hill. Här har vi spelare som är liksom Schürrle 27, Seri 24, ja. Patricio 29 och sånt.
Och det är ju, alltså det vet vi ju alla att det är en del i Mendes karusellen liksom. Så gör ju han med alla sina spelare. Han tar in dem i ett rum och så frågar han, var vill du spela? Och nästan alla säger ju Barcelona eller Real Madrid. Och så lägger han upp en plan för hur de ska nå det här. Så att vi kan ju räkna med att en sån som Neves till exempel inte kommer vara i Wolves jättelänge. Det var ju, man var ju chockad av att han spelade i Championship redan från början. Han är ju för bra för det. Men sen samtidigt så, det fungerade ju uppenbarligen där. Varför skulle det inte fungera nu i Premier League också? Att ha det mindsetet. Sen är det klart, det är kanske inte alla som tycker att det är helt, vad ska man säga, att det är ett speciellt snyggt spel från Wolves sida eller från Mendes sida, men de har ju utrett honom också och sådär. FA det verkar ju
fit
som att han
fit and proper test.
Ja, men det verkar ju som att han inte att det ska vara okej okay, det han sysslar med.
Med tanke på vilka som har dansat in i den där ligan genom åren, undrar man vilka frågor de får i det där fit and proper test liksom. Hur ofta tränar du i veckan? Vad ser du för söndagsfilm liksom? Svarar de rätt där så får de komma in i ägargemenskapen. Men Schürrle då, vad tror vi där? Alltså, känns inte det som en sån spelare som var het ett tag men har liksom börjat dippa?
Jag håller med.
Det enda jag känner är väl vart ska han liksom spela. Jag tycker han är så otroligt mycket bättre till vänster än vad han är till höger. Och till vänster ska ju Sessegnon spela liksom i en ytterroll. Jag kan inte tänka mig att han är Sessegnon som vänsterback. Jag tycker inte det är rätt för honom heller kanske. Så där är väl jag lite tveksam. Men kan han spela till höger eller som någon slags anfallare så visst. Men de vill nog ha en starkare target där uppe.
Minns inte Schürrle så bra. Det är så många spelare som har kommit och gått i Chelsea sedan han var i Premier League. Så jag minns inte han vänster kontra högerkant. Men jag får fräscha upp minnet nu när säsongen startar här och titta på han igen. Men det kan mycket väl vara som du säger, att han var bättre på ena kanten liksom, och att han inte var lika kompatibel till höger.
Men det är förstås mycket så här tv-pengar inblandat i det här, så att de har sån ekonomisk dragkraft. Vad ser ni för framtid för en Premier League-nykomling? Eller är det här bara en liksom once in a life, där det är liksom en slump att vi har två så pass starka? Vi ska ju nämna Cardiff, men de har ju inte lika mycket framåt på transfermarknaden. Men eller är det någonting som kommer bestå, att vi kommer se nykomlingar gå in och ta spelare på den här nivån, eller är det bara en slump den här sommaren?
Ja, fast i Wolves fall så är det ju tack vare de här det kinesiska konglomeratet. Alltså, annars hade ju inte de haft de här pengarna, och det är ju säkert mycket Mendes också där. Så att jag tror inte att tv-pengarna spelar så jättestor roll in just i deras satsning. Men det är väl klart att just det här, men jag tror också det här med tv-pengarna, att de är ju, även om de inte är helt jämnt fördelade klubbarna emellan, så är de ändå hyfsat jämnt. Och det är ju egentligen det som gör att Premier League, tror jag, kan fortsätta vara så pass jämn ändå som det är. Det är klart att det är vissa storklubbar som liksom tillhör de här topp 6 och topp 5, men det är ju bra för själva ligans del att de lite mindre klubbarna också kan vara med och plocka in spelare. Annars har det ju blivit för stort gap liksom mellan, annars har vi ju fått en liten La Liga kanske där med några klubbar som är så mycket större än alla andra. Så att på det sättet så är det ju positivt också med de här tv-pengarna. Men det är klart att det är ju hiskeliga summor det handlar om ju. Alltså så är det ju.
Vi hade ju en nykomling senast i fjol som klev upp utan att göra de där stora värvningarna. Mm. Huddersfield som, och Brighton också för den delen. Visst, de slog sitt eget transferrekord. Men det var ju inte några sådana här supervärvningar som man tappade andan av. Och jag kan ju se framför mig att nykomlingar kommer komma upp och spänna bågen ganska hårt för att bara etablera sig, eftersom det här tv-avtalet är så lukrativt. Man tjänar så otroligt mycket om man lyckas liksom ta den där liksom möjligheten att etablera sig på den här nivån. Så jag är lite förvånad att en sån klubb som Cardiff, som ändå får ta del av de här pengarna nu, inte satsar hårdare än vad de gör. Samtidigt så ja, de har säkert ekonomiskt sitta och räkna på vad de har råd med och vad som är lämpligt och vad som är vettigt, och har de kommit fram till att de inte ska gå in hårdare än vad de gjort hittills. De har alltså värvat Josh Murphy, Greg Cunningham, Alex Smithies och Bobby Reed från klubbar som Norwich, Preston, QPR och Bristol City.
Det är lite lägre profil.
Ja, det är lite lägre profil i Cardiff, och det förvånar mig, det måste jag säga. Jag trodde att de skulle satsa hårdare för att liksom etablera sig.
Bottenstriden känns ju på förhand otroligt spännande ändå. Det känns ju som att Huddersfield kommer att få det tufft nu. De flög lite där i början på säsongen och sen dippade de lite ibland. De hade väldigt några höga toppar och några väldigt djupa dalar. Det känns som att de kommer att få det tufft alltså nu. Och Brighton likaså. Cardiff. Ja, men det kommer...
Jag har ju redan sagt ett lag som åker ur. Och det här kommer nog chocka lite. Men Burnley. Jag tror de rycker.
Oj, oj, oj.
Jag sa det redan förra säsongen och det fick jag ju givetvis äta upp.
Jag hade ju också dem på nedflyttningsplats förra säsongen. Men, nu... men det misstaget gör jag inte igen.
Ja, jag gör ju det.
Ja, du gör det, okej.
Okay. Men de har ju inte tappat några spelare egentligen.
Nej, men sen ska de ut i Europa League. Lagen känner till Burnley nu liksom. De vet att det är det här vi möter.
Fast vi vet inte om de kvalificerar sig i Europa League ännu.
Nej, i och för sig.
Skulle kunna rycka i kvalet.
Det har ju hänt, men det skulle inte chocka
mig.
Hall gjorde ju samma resa.
Ja, precis. Stämmer.
Och,
stämmer.
Och jag tycker fortfarande att truppen är för dålig egentligen för att vara Premier League-mässig. Han har trollat med knäna där, Dyche.
Vadå, Chris Wood?
Han ska ju göra 6 mål på en säsong. Han skulle göra 12 i Championship.
Ja, men jag tror det hade nog blivit tuffare om precis som vi pratade om Tarkowski, om man hade tappat några sådana spelare som har en dag glänst, men nu eftersom det verkar som att man får behålla alla, så ja, då tycker jag ändå att det känns ganska lugnt.
Men det är klart, Europa League blir ju en ryggsäck, så är det ju. Om de skulle vara där så kommer det vara tuffare, och klarar de sig på topp 12 så är det en framgång, en stor framgång igen. Det går inte att utesluta att de blir indragna där nere såklart. Men jag tror inte att de hamnar på de 3 sista platserna i alla fall. Jag har satt dem någonstans i mitten nu när jag skulle tippa det här otacksamma uppdraget. Tippa ligan en månad innan seriestart, som cheferna alltid verkar lägga ut på en.
Jag tippade i april redan gjort.
Hela tabellen? Eller bara något? Nej, just det. Bara något lag.
Nej, vi får se.
Ja. Vi går över till lite frågor i slutet här innan vi tackar för oss den här dagen, ut och sola. Niklas Larsson har en lång fråga, men jag kortar ner den till Real. Vem blir Galacticon om inte Hazard löses? Ja. Och då får ni alltså inte svara Hazard då.
Nej, gud vad det har svalnat nu den senaste veckan ändå. Det har inte varit jättemycket snack om Galacticus. Jag tror ju fortfarande att det blir Mbappé någon gång. Men det verkar bli svårt kanske att lösa honom redan nu. Courtois, kan han räkna som en Galactico? Det kan han kanske.
Det är ju svårt med målvakten, men ja, det är en stor värvning, det köper jag.
Någon kommer i alla fall lansera det som en Galactico, ja. Oavsett. Men det känns som att de kanske går bet den här sommaren, och det ska ju vara intressant tycker jag. Hur påverkar det bilden av Real Madrid? Förhoppningsvis inte så mycket, men de har ju alltid liksom levererat den där värvningen, och nu dessutom drabbas de. Jag kan inte minnas när det hände senast. Jag kanske missar någon, men när har de tappat sin bästa spelare? utan att de själva liksom skickar bort den spelaren om det är någon som åker ut bakdörren. Jag kan inte komma ihåg det. De står ju liksom högst upp i hierarkin, så det ska ju inte ske. Och nu gör de det den här sommaren. Om de inte då får in någon Galactico, jag tror att de har fortfarande ett väldigt bra lag och de har utvecklingsbara spelare bakom, men det är självklart att det kommer att påverka dem, det är ingen tvekan om det. Och hur kommer det påverka självbilden hos Florentino Perez? Det är ju också intressant. Bara de ska ju gå in i hans huvud och sitta där när säsongen sparkar igång utan en Galactico i, liksom på bland nyförvärven. Det skulle vara intressant att se hans tankar då. Men är det, vilka snackas om, ni som följer flödet så att säga? Hazard och de här har vi ju hört talas om några veckor nu, men är det någon mer som dyker upp där nu? Eller?
Nej, det är de här anfallsvalen som fortfarande finns där, liksom Icardi. Känns väl nästan att passera Lewandowski på någon slags...
Lewandowski känns oerhört kall för tillfället.
Tyvärr. Ja. En Cantona-supporter här undrar: Irving Lozano, tog hypen slut efter Sverige-matchen?
Ja, det var min jinx där som sänkte honom.
Vad var det för jinx?
Nej, men jag sa att han skulle bli genombrott. Liksom.
Ja, men det var ju ändå genombrott. Bara matchen mot Tyskland var ju genombrott.
Ja, jag tänkte mer så här James,
ja, det sa du, ja, det stämmer. Det blev det ju inte.
Nej,
det var ju ett häftigt genombrott mot Tyskland, för då var han ju briljant och det kändes som att världen fick upp ögonen för honom.
Det är rätt så märkligt att han är kvar där ändå i PSV. Det kändes ju som att han skulle ta nästa kliv nu. Och inte minst, alltså, hur kan ingen klubb vara där och hugga egentligen? Jag tycker det är märkligt med tanke på att han har de egenskaperna som är väldigt attraktiva i dagens fotboll också. Det här med snabbheten och så. Och han är väldigt duktig i defensiva arbetet också och jobbar hem. Så att jag är rätt förvånad av att ingen, än så länge, man inte har hört någonting. Men det har ju snackats lite. Vad var det? Barcelona?
Det känns som att det är fullt där nu.
Nu är det fullt, ja.
Malmö. Men jag lanserar Roma bara så här. Ska in en ytter där, tror ni?
Ja, kanske inte helt orimligt.
Ja, det behöver inte vara dumt.
Nej. Då har vi det. Lozano till Roma kommer att lanseras om några veckor. Joakim Palm, han skriver först Alisson, Alisson och Alisson. Men sen skriver han också: sommarens största värvning, om ni inte får räkna med Cristiano Ronaldo.
Alisson, tycker jag.
Ja, det är det ju. Hittills får vi lägga till. Men jag kommer inte på någon som konkurrerar. Det är ju häftigt, tycker jag, att en målvakt kostar så mycket. Man kan se det som att det är förskräckligt att han kostar så mycket, med tanke på att det är populärt att ondgöra sig över de här övergångssummorna. Jag tillhör ju inte de som ondgör mig över de här summorna, och den enkla anledningen att summorna har ju varit sjuka i 20 års tid. Det var ju sjukt när en fotbollsspelare kostade 25 miljoner första gången. Det var samma diskussion då. Alltså, det är ingen skillnad på om en fotbollsspelare kostar 100 miljoner eller om man kostar 1 miljard. Det är ju sjukt i sig. Så att därför gör jag inte det. Så att jag tycker det bara är kul att målvakter värderas högre. Jag tror att Liverpool har gjort en jättebra värvning. Inte för att han är billig på något sätt, utan bara för att de behövde ha en bättre målvakt. Jag tror att han kommer göra jättestor skillnad för honom och för dem. Och det kanske är den där sista pusselbiten för att ta liksom steget upp och fighta som titeln in i det sista.
Mm. Fredrik Nilsson, vilken målvakt ska Chelsea gå för? Alltså om Courtois då lämnar. Donnarumma på grund av perfekt ålder och hans passningsspel som Sarri gillar, eller är det några andra alternativ?
Ja, Donnarumma är inte helt fel faktiskt, nu när han lanserar det exemplet. Annars har det väl främst snackats om Schmeichel, eftersom Leicester också plockade in Danny Ward. Dock så fick man väl höra, eller enligt uppgifter, så var det aldrig tanken att Danny Ward ska gå in och bli någon sorts etta där, vilket då släcker lite det här ryktet om att Schmeichel ska vara på väg bort. Men annars är det väl främst han då snackats om. Jag tror att det här ryktet med check, alltså skulle han till Chelsea, jag tror det är som andra målvakt. Jag kan inte tänka mig att de skulle sätta honom som etta. Det känns helt orimligt.
Ja, det skulle ju vara att ta steg tillbaka ganska rejält. Mm. När vi snackade ju om det här för ett par veckor sedan. Nu bad oss ju att placera en målvakt där. Och jag hade inte riktigt tänkt alla brittiska målvakter. Men min känsla då var att det var bara vad jag kände, att tror att det kommer bli en brittisk målvakt som ersätter Courtois om det blir någon. Och då hade jag inte tänkt igenom vilka det skulle kunna vara. Det vi snackade om Pickford då. och Schmeichel som redan är i en engelsk klubb. Men Butland har ju faktiskt snackats om också. Jag tror att det kan bli någon av de där tre alltså. Pickford tror jag inte det blir. Jag tror inte Everton släpper honom. Så då är det Schmeichel eller Butland kvar. Donnarumma vore ju såklart supersexigt och det skulle ju vara en fantastisk liksom otroligt tillskott här och nu, men framförallt på sikt också. Men jag är inte säker på att de löser den bollen alltså, utan jag tror snarare det landar i Schmeichel eller Butland eller något sånt.
Pope eller Heaton kanske?
Ja, varför inte?
Någon av dem.
Ludvig Philipsson, Tottenham, varför värvar de inte och vilka borde de släppa?
Men vi vet väl varför de inte värvar. Det gör de ju väldigt sällan ju. Vad sa han, vilka de borde släppa?
Mm. Ja, ni kan väl lansera någon annan ska plocka in också. Förutom Martial som vi redan var inne på.
Ja, alltså tittar man på Tottenhams startelva så är ju den... Den är väldigt intakt. De har fått behålla sina viktigaste spelare. Den är väldigt bra så här överlag. Sen har ju snackats lite om det här med att Alvirell ska vara på väg bort och så. Så det får man väl ta varefter det kommer.
Det kan inte bli så.
Nej, det känns inte heller så. Det skulle då ha hänt redan, tycker man. Eller det skulle i alla fall funnits lite fler rykten kring det. Tottenhams största problem är väl snarare att de kanske inte har backups på varenda position, som det ju krävs ganska mycket nu mera i dagens fotboll med tanke på alla matcher och alla kuppor och sådär. Och jag tycker väl också att de har haft lite oflyt där med sina potentiella backuper till Harry Kane, som väl inte har fallit riktigt väl ut, med Jansen där som lyfte aldrig riktigt, och Llorente har väl inte varit någon större flipp heller. Så att jag tycker väl de först och främst kanske skulle hitta något litet guldkorn som kan tänka sig att vara bakom Harry Kane och sitta och utvecklas på det sättet i så fall. I övrigt så känns det ändå som att det är ganska intakt.
Lozano.
Ja, där kom den.
Ja, varför inte?
Placerar ni alla lag? Ja. Nej, jag skojar bara. Jag tror inte de kommer värva honom. Det snackar om att Guedes... Valencia Guedes, att han kan vara på glid därifrån. Föga överraskande, jag tycker han har varit väldigt, väldigt bra när jag sett honom i La Liga förra säsongen. Att de har fått något bud accepterat från en Premier League-klubb. Men den typen av spelare hade ju varit jäkligt sexy att ha i hela den där uppsättningen där med Eriksen, Ali och Kane. Han har ju...
Känns som att han kan spela överallt.
Ja, också. Precis, exakt. Han är väldigt kraftfull och fart och sådär. Men det förtäller inte om vilken klubb det var. Och det verkar som att spelaren själv vill stanna kvar i Valencia. Så vi får se hur det blir med det.
Vi tar en sista fråga också. För jag noterar att det är faktiskt Burnley-feber i frågetråden idag. Det är två frågor om Burnley, tror jag. Va? Aldrig haft förut. Ja. Seb undrar, vad borde Burnley göra? Jag ändrar om frågan, vad borde Burnley göra för att undvika nedflyttning?
Kanske då? Kommer från min farbror. Han har ju hållit på Burnley sedan 50-talet. Vilket asså. Är...
Han slagit Holte förra året när det blev...
Ja, han varit jäkligt nöjd under senaste året här.
Vad hände under 50-talet då? Eller varför börjar man hålla på dem?
Ja, jag frågar ju honom om det. Han sa ju att... vänta, 60-tal måste det vara. Det var typ 60-talet började 60-talet va? Jag frågade Tholén som var med på den tiden.
Nej, för 92. Så. Ja.
Nej, jag tror 60-talet måste det ju vara nu när jag tänker efter. Måste vara början 60-talet då. Det var när Tipsextra sände. Och så var det någon match där som de hade berättat om att det var någon lag som hade problem och sådär liksom. Och, så. Och då bara fastnade för det laget. Och sen har det varit liksom Burnley i alla år.
Ja, fair enough.
Mm. Ja. Ja, det var det de borde göra i sommar. Eller?
Ja.
Nej, kolla på Tipsextra från.
De får väl kolla lite neråt kanske. Alltså, man tänker på en sån, nu pratar vi om Chris Wood. Det var ju ganska smart ändå att plocka honom från Leeds efter hans briljanta säsong där. Och jag menar, i Burnley handlar det ju lite mer om att man ska underkasta sig Sean Dyche-retoriken där. Det handlar ju mer om kollektivet än om enskilda spelare egentligen ju. Så att, nej, kan de hitta några sådana till där i de lite lägre divisionerna, så tror jag att de kommer klara sig kvar, till skillnad från vad du tror.
Ja. Toppen, då säger vi väl tack för den här veckan. Vi hörs igen om en vecka. Sen är det en vecka kvar. Sen är Sjuk tillbaka, tror jag. Tack så mycket.